Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga genomgång av det viktigaste som har hänt på marknaderna, eller hur?
Det får man väl, det är vår ambition och jag tycker vi klarar av det också.
Och vi som ska göra det idag är jag, Viktor Munkhammar, och du, Ulf Pettersson.
Stämmer.
Japp. Jag tycker vi drar igång med saker som har hänt här nu på morgonen. Det är ju fredag förmiddag när vi spelar in det här och vi fick en riktigt fin rapport vad det verkar från Academedia.
Ja, det får man väl säga. Vinsten är ju 50% högre. De höjer utdelningen till 1,50 och aktien rusar 10% här på under första handelstimmen. Bra rapport. De har haft lite problem i vuxenutbildning och sånt där, men verkar kommit till rätta med det där. Och det är lite intressant att de höjer utdelningen, för det har ju varit en väldigt stor sak i våras här, och Magdalena Andersson har varit på alla bolag att om ni delar ut pengar får ni inga statliga stöd. Och vad det gäller skolsektorn då, där Academedia verkar inom, så har ju utdelningar varit en fråga mycket längre än under corona. Det var ju redan när de börsnoterades och det här vinster i välfärden och sånt där. Men det verkar som att Academedia inte rädds att gå emot Magdalena Andersson, och så får vi se hur deras kollega Engelska skolan gör framöver också, om de också kommer med någon utdelningsförslag. Men det är lite intressant. Men det är väl ändå inte veckans höjdpunkt, även om det var en kraftig kursrusning, utan jag tycker nog det är från din sida som är mest intressant den här veckan.
Ja, makro-grejer. Det har varit en intensiv vecka verkligen, och är. Det har hänt mycket. Vi kan börja med det allra senaste även där. Vi fick en definitiv, de revideras ofta flera år i efterhand, men åtminstone en ganska definitiv BNP-siffra för det andra kvartalet för Sverige, som visade att ekonomin krympte med 8,3% i kvartalstakt och 7,7% i årstakt. Och det är ju avgrundsdjupa fall förstås, men ändå snäppet bättre än vad den här snabbstatistiken som SCB använder nu för tiden visade. Så att det är lite mindre fall än vad det först verkade.
Och det undrar om Magdalena Andersson i torsdagens presskonferens hade sett de där siffrorna, för hon var också lite mer optimistisk jämfört med det svartnatta vi såg för ett par månader sedan.
Precis, ja, det tror jag inte att hon hade. Det handlar om några tiondelar sådär, och alla, liksom, andra kvartalet var ju, det är uselt hur man än vrider och vänder på det. Men absolut, det är också något som har hänt här i veckan, att vi fick nya prognoser från regeringen, och som du säger så var det faktiskt en markant upprevidering av utsikterna. Nu är bedömningen att ekonomin krymper med 4,6% i år. I juni så räknade regeringen med minus 6. Och dessutom så tror Finansdepartementet att vi får en tillväxt på 4,1 nästa år, och jämföra med 3,0 för vad de räknade med för ett par månader sedan då. Så det är ganska stora förändringar åt rätt håll.
Vad är det mest intressanta under gårdagen ute på Harpsund? Eller de här, det pratades om några 100 miljarder också i stimulanser här. Vad var det som var nytt egentligen där?
Det är väl ungefär de siffrorna som många har trott. KI, alltså Konjunkturinstitutet, tror jag räknade med 80 när de kom med en ny prognos här ganska nyligen. 100 är en rund och bra siffra. Skapar ju rubriker hos oss och i andra tidningar, så kanske därför. Men att det skulle bli ordentligt med ofinansierade reformer för nästa år, det är den här omstarten, återstarten då av ekonomin. Men det var, jag menar, nu budgeten är inte satt än, men det var tydligt det hon signalerade, minst 100 miljarder dessutom. Annars var väl den här revideringen av utsikterna, och det som följer naturligt av det är ju också att de inte räknar med lika hög arbetslöshet längre, även om den fortfarande liksom är alldeles för hög då, men allmänt lite mera positivt. Sen kan man väl tänka sig, om man ska vara nu är inte jag politikreporter, men i det här läget och kanske något icke-intuitivt i ett pressat ekonomiskt läge att coronan går att använda som ursäkt för lite allt möjligt så att alla partier kan få igenom någon hjärtefråga därför att man kan hänvisa till att ekonomin behöver stimulans. Så att det kanske blir lättare att komma överens och då blir såklart samlade reformsumman högre. Någon får sina skattesänkningar, någon får sina bidragshöjningar och så vidare. Ja, man brukar ju dividera om budgeten så där ska, finns det ett reformutrymme på 12 miljarder eller 14 miljarder eller någonting. Nu är det så att det blir minst 100 miljarder. Och sånt är ju läget. Om vi fortsätter på lite positivare utsikter så fick vi också en barometer från Konjunkturinstitutet här i veckan. De gör ju sådana en gång i månaden och intervjuar en massa företag och som får berätta hur det går. Och den fortsatte att klättra i augusti. Inte samma fart som vi såg i juli exempelvis, men ändå helt klart åt rätt håll.
Och vad är det alla dessa? Du pratade liksom det Magdalena Andersson och KI och nu då BNP-siffrorna här för andra kvartalet. Vad är det som ligger bakom att det inte blev så farligt som vi befarade för inte särskilt länge sedan?
Det är väl dels de väldigt stora stödinsatser som kom på plats väldigt snabbt från centralbanker och regeringar har ju hjälpt till helt klart att hålla upp exempelvis konsumtionen och köpkraften och sådär. Och sen så är det väl att det kanske inte har blivit så mycket störningar och skador på ekonomin som man befarade. Men lite är det så här, vi vet nog mer egentligen om några år hur illa det blev så att säga. Men att det verkar ha klarat sig lite bättre än man trodde när det såg ut som värst. Men vi får också komma ihåg att vi har ju ändå sett en rejält kraftig minskning av smittspridningen under sommaren. Nu är det tendenser till ökning i vissa länder i Europa här. Någon slags, jag vet inte om det ska kallas en andra våg eller något annat. Men det la sig ju ändå snabbare än en del kanske trodde i mars, april och så vidare. Och som sagt, nu vet vi inte vad som händer framöver här. Det är ju
och sen,
ett oskrivet
kort. Och sen antar jag även det här Folkhälsoinstitutet att vi fick börja resa här någon gång under sommaren har ju sannolikt hjälpt upp konsumtionen. Och
säkert de här semesterorterna och sånt där har ju såklart hjälpts av det.
Och jag antar också att det här hemestern är väl, det försvinner så att säga inte ut konsumtion till Spanien utan vi konsumerar pengarna i Sverige.
Ja, det kunde man se i den detaljhandelsstatistik som släpptes här i veckan som ju var upp jämfört med juli i fjol, alltså en bättre månad. Och där var det då sällanköpsvaror som stod för hela lyftet. I övrigt var det oförändrat.
Just det.
Så att det stämmer nog. Mm. Folk har, kanske att man har konsumerat mer om man har sparat in på någon eventuell resa som inte blev av så. Plus att man då väljer att fixa i hemmet. Så att sådana tendenser finns det helt klart.
Precis. Och det är budgeten och Magdalena Andersson är väldigt intressant för oss, du och jag och i Sverige då. Fast utomlands tror jag inte man bryr sig så mycket om det utan då lyssnar man mer då på Powell, Fed-chefen, den amerikanska centralbankschefen och vad han hade att säga här under det var väl också på torsdagen här. Och vad var det? För börserna reagerade positivt på det där och dollarn fortsatte att försvagas. Vad var det som hände?
Och räntekurvan brantade. Ja, jo, men det var ju som många misstänkte att han skulle lägga fram i det här Jackson Hole-symposiet då, där de brukar ju annonsera stora förändringar av penningpolitiken. Och det Fed säger är att de nu ska sikta visserligen på 2% inflation fortfarande men som ett genomsnitt. Som det är nu så siktar man ju på 2% oavsett vad man har bakom sig. Nu är ambitionen att det ska vara inflationen i genomsnitt ska vara 2%. Och den praktiska konsekvensen av det blir då att man ska kompensera för vad som har hänt. Har inflationen legat över 2% under den föregående perioden så ska man...
Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
man försöka få den lite under 2% och tvärtom såklart då. Och det är det som är aktuellt nu, därför att inflationen har ju legat under 2% under många år. Och då är tanken nu då att man ska låta den ligga lite högre ett tag för att i genomsnitt nå 2%. Och det här betyder ju allt annat lika då att Fed kommer ligga kvar ännu längre med nollräntan, bör det vara i alla fall. Och det fick ju då dollarn att försvagas och räntekurvan brantade lite, det vill säga att långa räntor i relation till korta steg då. Sen så det här med börsen, i praktiken så har väl Fed kanske fört den här politiken redan. De har sagt att vi kommer inte bry oss om ifall inflationen är lite högre än 2%. Även Riksbanken har sagt det, att det är inte så farligt med tanke på var vi kommer ifrån. Så att kanske inte att i praktiken kanske inte en jättestor förändring, men nu är det åtminstone den officiella linjen, det är det de ska göra och det är en principiell förändring om inte annat. Och det är mycket väl att andra centralbanker tar efter. Fed är ju störst och viktigast i världen, så det de gör har ju påverkan på de andra, så att
Är det corona som ligger bakom det, eller var det så att säga en allmän penningpolitisk trend mot att inte vara så att säga rigid 2%, utan man kan liksom se det över tid på ett annat sätt?
Det här är ett resultat av en så kallad strategisk översyn som de drog igång innan den här smittan uppstod. Så det handlar inte om det, utan det här var någonting som var på gång sen tidigare. Och det här är en sån sak som man har pratat om, ett prisnivåmål skulle man kunna kalla det, som har diskuterats de senaste åren, vad centralbankerna ska göra framåt. Och nu då Fed, störst i världen, sätter ner foten och gör det här. Sen säger de också att de inte längre tror på den så kallade Phillips-kurvan. Alltså att hög arbetslöshet ger låg inflation och låg arbetslöshet ger hög inflation, lite förenklat. Det är ett samband ju som har varit liksom en grundbult för all penningpolitik.
Det kommer till och med jag ihåg när jag läste.
Ja, det är en riktig klassiker. Men det sambandet tycker de är så svagt nu att de inte riktigt liksom litar på det. Det blir också intressant att se vad andra centralbanker har att säga i den frågan. Så att det här kommer säkert ge ringa på vattnet, det som kom här från Jackson Hole. Vi pratar USA och så kanske lite börs. Det har ju varit nya börsrekord där. Finns det något att säga om det, eller ska man bara...
Är det börsrekord så måste man väl säga någonting om det. Ja, det är ju det vi gör varje dagarna. Så det får väl göra. Väldigt starkt i USA. Tror den hjälps upp lite relativt de andra av den svaga dollarn också. Vi är ju inte riktigt på toppnivå här i Sverige, även om vi inte är så långt ifrån då. Men vi har inte slagit några rekord egentligen här sen coronapandemin. Vi har ju gått upp på plus liksom sen årsskiftet, men inte riktigt nått upp februari topparna här. Det är en stark marknad, och det är ju säkert att göra med det här TINA för dina... Powell där, i börssammanhang så översätts ju då till TINA, att det finns inga alternativ. Räntemarknaden är död som placeringsmarknad för de som gillar avkastning, och då blir det ännu mer aktier så att säga. Så det är väl det. Och annars har det varit en ganska... Vi har haft svårt på Stockholmsbörsen att nå över OMX 30, över 1800 här. Vi har varit uppe och nosat på det. Igår var vi, torsdags var vi över lite grann, men stängde under 1800 och sådär. Så det verkar vara liksom en tekniskt ganska jobbig nivå att gå över. Vi får se vad som händer i nästa vecka här. Men annars har det varit inte jättemycket. Lite rapporter har det kommit under veckan. Det kanske mest intressanta var Triton, riskkapitalbolagets bud på HiQ här. HiQ är ju en gammal... Har varit med länge på börsen. Det var med redan innan IT-krisen här, eller ja, IT-håsen och IT-krisen på 90-talet, 00-talet. Är ett kvalitetsbolag som inte riktigt har levererat de senaste åren, och det gjorde väl att Triton kunde tro att de kan räkna hem pengarna då på att köpa dem.
Just det. Vad var det för budpremie där? Var det 33% eller sånt där?
25%. Så den är ju i underkant av vad man brukar få då, lite under genomsnittet, och det där tror jag gör att det kanske inte, det är inte en affär som redan är i hamn här. Det finns ett antal fonder, Lannebo är väl störst, och som lätt skulle kunna gå över 10% enskilt, eller om de går ihop för att stoppa det här eller försöka höja budet. Och min gissning är nog att de här fonderna gärna vill, de säger inte ja till det här bara oaktat, utan de vill nog visa att de har kraft, så de försöker få upp den 10% till. Och det kan vara så att Triton la 25% för att de visste att det skulle komma ett sånt krav, och så höjer man 10, då är det 35 och då är man på genomsnittet. Det skulle kunna vara en möjlig sida. För IQ är ju en högutdelare, 6% direktavkastning, så det är nog många fonder som har velat ha den där när det inte finns några andra alternativ. Här är ändå 6%, ska vi säga, ränta, om man nu kan kalla en aktieutdelning ränta, så är det ju det där. Men vi får se. Jag tror att det kan hända mer här kommande veckorna, så det kanske vi får ta upp i fler poddar då än denna. Men intressant att IT-konsulter är inte något som riskkapitalbolag brukar köpa så mycket, men här ni köpte de HiQ, man kan tänka sig att de kommer köpa upp fler för att göra det större. Man kan tänka sig att de gör om HiQ, om nu Triton lyckas få över det, till att satsa mer på de har en programvarudel i HiQ som jag tror de tycker är ganska intressant, att Triton, så det kan väl bli något sånt där om de nu får ut bolaget.
Ja, spännande. Och på tal om nästa vecka då, om vi ska stänga denna och blicka lite framåt.
Ja, då är det åter du som får jobba.
Det är jag som får jobba. Ja,
det. Och då är det, vad är det då? Det är de här inköpschefsindexerna
som är... precis. Det blir ju faktiskt intressant. Där såg vi ju, för EMU exempelvis, så publicerades det preliminära sådana. Och då tog man en liten nedgång här för... preliminärt då för augusti, och det hoppas vi inte ska ske för exempelvis Sverige, så de blir intressanta att hålla koll på. Och sen så kommer det också jobbstatistik från USA, den här månatliga siffran som ju har åkt jojo på ett väldigt fascinerande sätt de senaste månaderna. Och den blir viktig, både som en temperaturmätare på hur det går för den amerikanska ekonomin, och såklart som ett slagträ i den presidentvalsdebatt som ju är i full storm där borta. Så det ser på förhand ut att bli det mest intressanta.
Nu rycker det ju närmare här. Det är sista vardagen i augusti, och då är det ju bara 2 månader bort till presidentvalet egentligen. Och det kommer ju bli väldigt, väldigt het.
Japp. Ska vi stänga butiken för idag?
Det tycker jag.
Eller har du något mer att tillägga?
Ja, det tycker jag. Nu har solen börjat lysa utanför fönstret här också, och det är fredag, så det känns bra att avsluta. Ännu en intressant vecka, och nästa vecka kan också bli spännande för oss som gillar finansmarknader.
Japp. Då tackar vi alla er som har lyssnat och önskar en trevlig helg. Och så ska vi såklart påminna om de andra poddar från Dagens Industri som man kan lyssna på. Exempelvis Ekonomistudion som kommer varje dag.
Precis.
Morgonkoll varje dag. Digitalpodden varje vecka.
Varje vecka. Din podd,
ja, Makrorådet. Ja, varannan vecka. Det finns ett avsnitt som kom ut i förrgår i onsdag som man kan lyssna på. Säsongspremiär.
Och sen så har vi Ledarskapspodden också.
Just det.
Känsla.
Just det. Just det. Det finns många poddar. Men nu säger vi tack och hej.
Tack, tack. Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.